Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är min. Vi får se vad som händer.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag som pratar heter Fritte Fritzson och du som pratar nu heter...
Anders Thorsson Sparring.
Precis. Mm. Välkommen till det här lilla vardagsrummet i Eten där vi förhoppningsvis kommer fylla på med lite finess, lite fruktansvärda historier kanske från verkligheten och lite flams och flas.
Ja, där sammanfattade du det som vi har gjort i den här podden i de 6,5 år som vi har hållit på, eller är det 7,5 år vi har hållit på?
Börjar man genast tänka i termer av jubileum.
Ja, vi kommer att ha 350 avsnitt innan sommaren.
Mm. Men vi snackar alltid om att vi ska göra en live-avsnitt på Hjälmar och så, men det blir aldrig av. Jag vet inte riktigt vad som skulle få oss att göra det.
Jag tror så här, den där typen av drömmar som vi har, att vi ska ha ett live-avsnitt på Hjälmaren eller att vi ska starta en sidopodd eller att vi ska så här, cykla i Flandern och dricka trappister. Det är sånt som håller oss vid liv.
Men okej, ni som lyssnar då, alltså, när ni hör oss säga, men fan ska vi inte göra det? Och så säger vi, ja det ska vi fan göra. Ja. Då vet ni att det är bara, liksom, det är bara en sjuk dröm. Det är aldrig någonting som kommer upp till oss.
Jag tycker att ni ska le som två morföräldrar när ens barnbarn säger att den ska bli astronaut.
Ja. Ja. Men däremot så när vi pratade för några avsnitt sedan om Werner Herzogs biografi, självbiografi. Jag har faktiskt beställt den på Adlibris.
Jag har fått hem den.
Okej.
Okay. Ja. Men den, för att lyssna på de avsnitten som kommer att produceras senare i vår, då måste du vara Patreon för den här podden. Och det blir det genom att gå in på patreon.com/4meter.
Just det, och när vi ändå pluggar grejer så kan jag berätta att jag sa kanske att oslippats biljetter i alla städer var släppta redan förra veckan, men det var de inte. Men nu när du lyssnar på det här så kommer det vara släppt i alla fall i Malmö, Lund, Uppsala, Stockholm. Och det finns massa roliga kvällar att gå på. Till exempel kvällar med mig. Jag kommer till Landskrona och Malmö Lund den 20-22 februari.
Aha,
redan.
Vad roligt.
Ja, man kan se mig också i Stockholm den 2 februari när vi har premiär för vår nya fredagsklubb Oslipat på Bonden. Och man kan se mig 7 februari i Uppsala. Tillsammans med Kristoffer Nyqvist och Josefin Sonck på Katalin som vanligt. Så varmt välkomna in i värmen på oslipat.com.
Det är ett tecken på att det går bra för dig, skulle jag säga. Att du, när du säger, förut har du tidigare alltid nämnt första andra komiker, men nu är det vad du kan köra någonstans. Mm.
Framgångens pris.
Ja, men jag är glad för din skull.
Nej, men grejen är den. Jag kanske skulle kunna frontat, eller jag och Marcus kanske skulle kunna frontat oss själva lite mer generellt sett. Men vi har ju ändå nästan alltid bara varit då konferensiärer, vilket innebär att vi drar skämt men också presenterar komiker och så. Men nu, alltså jag tänker att man får rida på den här lite på spåret grejen, medan det fortfarande
är. Ja, det kommer andra grejer sen. Jag skulle vilja fortfarande säga att min långfilm, Familjen Knyckerts och Snutjakten, rullar på bio. Den kommer rulla åtminstone fram till sportlovet. Men om när du hör det här och tänker så här, då väntar jag till sportlovet. Gör inte det, för att SF Bio, det är en lömsk hynda som man inte kan lita på. De kan rycka undan mattan för en när som helst. Jag menar, det hände ju filmen Napoleon som plötsligt släpptes på stream och snart försvinner. Storfilmen av Ridley Scott, snart borta. Det kan hända Knyckert.
Men hur kommer det sig att de släpper den på stream så snabbt? Är det inte bättre att mjölka lite bio först?
Den har gått ganska dåligt, tror jag.
Okay.
Men det kostar ju 200 spänn att se på stream. Så det är samma. Ja, klart, du kan fyra per se den, eller åtta eller 12.
Liksom. Finns det någon gräns för hur många som kan se den?
Jag tror att det finns faktiskt det. Du får inte visa den, du får inte köpa den och visa den för ett stort sammanhang. Så att du är smart och köper den för 200 spänn. Så tar du betalt. Ja, det kostar 200 kronor att komma in och titta på den. Filmen som jag har som jag visar för er.
Har man en stor lagerlokal i Teckomatorp så när man visar Napoleon på stor duk.
Och Gunvor har poppat popcorn.
Ja. Det blir bra avans på popcorn. Vet du det?
Ja, jag vet.
Det är det liksom kanske det bästa du kan... Popcorn och fatöl, tror jag. Det är, det är bara bra avans.
Bryggkaffe också måste vara det.
Ja, bryggkaffe också. Jävla bra avans. Ja, alltså. Ja, men det var... man blir nästan liksom mörkrädd när man tänker på hur bra avans det är på popcorn.
Ja.
Och med avans ska vi mena, då menar jag liksom det, liksom, alltså, skillnaden mellan det som det kostar att liksom producera och köpa in och det man säljer för. Mm. Man poppar en, liksom, en sån här jättestor bägare med popcorn. Eller den lilla bägaren popcorn kostar typ 55. Och sen kostar den typ mellan 65 och den stora 75. Men den lilla där, den som är ganska stor ändå. Säg att den kostar, vad kan den kosta? 3 kronor att producera och så säljer den för 55 kronor.
Jag tror de tjänar mer på popcorn än på film faktiskt.
Det tror jag verkligen de har. Det borde inte heta Filmstaden, det borde heta Popcornstaden, eller hur? Am I right?
Ja, you're right.
Det är en samhällskritik här i den här podden.
Ja, men det där skulle jag säga till er som lyssnar. Det är inte skrivet material, det kommer stund.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter.
Du, Anders?
Varsågod.
Eller vill du börja?
Får jag bara säga en sak innan vi börjar? Fritta. Det är aldrig för sent att slänga ut julgranen.
Är det så? Ja.
Den 19 januari är det helt lugnt att julgranen står kvar i vardagsrummet och barrar och gråter.
Ja. Men den här julgranen är ett jävla, det var lite jävla skämt från början. men nu är det ju bara det känns som ett utmärglat krigsbarn från 1945.
Ja, men verkligen. För fan,
ett litet barn i Dresden.
Men vilken bra liknelse. Så här, vet du vad jag tänker? Ett finst krigsbarn som kom och alla var så här glada att det finns ett krigsbarn som skulle komma. Ni får en lekkamrat, det här är Jukka. Mm. Han ska leka mer. Och sen att familjen liksom har tröttnat på det här finska krigsbarnet. Han står i ett hörn som någon slags sommarkatt.
Mm, precis som liksom fina kläder men död inombords.
Ja, exakt. Död och lite. Men för jag tänkte föreslå för dig så här, ska vi göra så att vi tar en 3 minuter paus i podden och slänger ut granen och dammsuger, eller ska vi låta den stå kvar så du och Ida får fortsätta det här konstprojektet prokrastinering?
Ja, men jag tänker också där, så våra liv är så perfekta ändå, så vi behöver något sådär imperfekt, något som säger det, som något som skaver, va?
För mig har det alltid varit så här ett tecken på liksom så här håglöshet i livet. Mm. När granen står kvar för länge. Mm. Fast ni har inte nått över smärtgränsen, men det är när granen och påskriset står bredvid varandra.
Ja, men grejen, det är något av en process att ta. För det första så barrar det så mycket, så att om man då ska bära ut den så kommer det barra liksom från vardagsrummet hela vägen ut i hallen.
Ja.
Så det kommer bli som en dammsugning deluxe. Det kommer liksom Boströms saneringsfirma komma hit och ta bort barr och olika insekter som har samlats här. Men sen ska man ju då liksom lämna granen på en särskilt avsedd plats. Mm. Och då är det typ Grundalsvägen typ 152. Mm. Det är liksom nästan borta vid Ekensberg.
Mm.
Så det är ingen sträcka man går.
Nej.
Eller man kan ju gå. Men det är ju så här bilgrej. Mm. Och då tänker jag så här, ska jag lägga liksom den i någon påse först och sen i bakluckan?
Mm.
Eller ska jag lägga den på taket? Men då ska jag helst sätta på takräckorna först. Ja, men Jesus.
Har du ingen grovsoprum?
Ja, men där kan du inte slänga djur.
Jo, men vet vad du gör? Du tar en sekatör.
Ja.
Du tar en stor villispåse eller vad det nu är, storhandeln någonstans.
Ja.
Och du tar en sekatör, så klipper du av grenarna, lägger ner dem i påsen. Mm. Då kommer det stå en lång kvist kvar.
Ja.
Då tar du en mindre fogsvans, sågar av dem i 4 bitar, lägger ner dem i påsen, går ut och lägger det i grovsoprummet.
Ja.
Det gjorde jag, och då gjorde jag. Fy fan, skjut mig.
Mm.
Då kommer du göra hela arbetet här. Mm. Sen så bär du ut de här påsarna i hallen. Kommer inte falla ett barr. Och sen går du bara in på sidan där.
Mm.
Eller där borta där vid cyklarna. Mm. Grovsupprummet lägger. Klart.
Mm.
För den där går ner i en papperspåse. Det är ingen massa. Mm. Eller titta där. Öppna spisen. Såga in i öppna spisen, såga in i öppna spisen. Såga. Du ska in, den där ska inte upp på takräcke.
Nej.
Då blir nästan arg.
Men om man, om man eldar barr, ja, blir det inte väldigt så här konstig rök då?
Det blir, men det går ju upp i skorstenen. Ja. Men det blir jävligt varmt. Det, ja. Vi har också eldat upp granen i öppna spisen. Det var lite så på gränsen, ja, kan jag säga.
Det känns som det kommer bli... Ja, men vad fan, varför, ja, inte? Ja. Varför inte testa något nytt i år?
Ja, men du får inte bygga större hinder än vad som behövs. För du har ett tight livspussel ändå. Den där, du ska kunna vika ihop den där, lägga ner den. Den är så liten också. Du ska kunna vika, men sätt på dig på vinterhandskar, vik ner den i en påse och släng in den i öppna spisen.
Nu tycker du är överdrivet positiv. Ja. Alltså, det går inte.
Så är det ju Bosses julgranspynt får inte gå in i elden.
Nej, smällkaramellerna. Sen har de gjort pynt av plus också.
Ja,
har du sett dem?
Ja, det är så jävla gulligt.
Alltså, Bosse har gjort tomtar i plus, har du sett?
Ja, det är så fint.
Ja, ja. Så jag blir så himla glad. Men de här, de kommer,
kan du hålla upp en stund bild så kan vi lägga ut det på våra respektive Instagram. Vi håller den framför granen för den ska med på bild också. Ja, oh, vad fint. Jättefint. Jättefint. Vi tar en närbild också. Trycker jag på den här så. Och så måste jag ha lite fokus. Så. Så. Jag tar en bild.
Gött. Apropå julen.
Ja.
Läste du intervjun med Jan Guillou igen?
Ja.
Ja. Vad tyckte du?
Vet du vad jag tyckte?
Nej.
Han sa inte mycket nytt, var inte mycket man inte redan visste. Likförbannat så var det fullständigt magnetiskt att läsa.
Mm.
Han är fan magnetisk.
Ja, men det är väl, men Alex Schulman är ju bra på att skriva också.
Jätte.
Men var det någon speciell passage som du tänkte på?
Ja, det är klart att jag tänkte på det här när han går runt i sin stuga i Östhammar i Norrskedika och bara tittar på alla djur han har skjutit. Mm. Och det är så absurt många. Och sen så hans resonemang kring att varje gång han åker hem från sina jaktresor så har han gett, så han har en resonemang kring att varje gång jag åker därifrån så har jag öppnat upp för väldigt många fler djur, så att jag ökar på djurstammen. Mm. För att annars hade det varit tjuvskyttar här.
Mm.
Då tänker jag så här, de kan väl skjuta ändå.
Ja, verkligen. Ja, men han är, det är ju lite sådär märkliga argumentationer.
Ja.
Men det var en grej som jag tänkte på, det var den här, apropå julen då. När jag frågar om det händer att han blir övermannad av känslor, han svarar att det ibland sker på de mest oväntade tidpunkter. När jag till exempel ser mössen i Askungen, säger han. Varje gång jag ser den där scenen. När de hjälper Askungen med klänningen, det tycker jag är rörande. Vad är det med den scenen som påverkar dig så? När de här små djuren, de minsta och svagaste i samhället. När de gör gemensam sak, när de går ihop för att hjälpa någon. Han kan inte fortsätta. Rösten bär honom inte. Han begraver ansiktet i sina händer.
Ja, jag läste den tre gånger. Jag försökte få bild, jag försökte få se det framför mig så här. Sitter de på något bättre ställe på Östermalm? Han har ju redan talat om för Alex som ska ligga för vin till sina köttbullar.
Mm.
Och sen plötsligt så bara, de här små knotiga händerna där hans stora, det är bara att stå frisyr som är.
Det här kanske är det bästa Alex Schulman någonsin har skrivit.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså, och då, jag tycker ändå att Alex är en bra författare, men det är så jävla många lager i den här,
ja, berättelsen. Det är så, jag måste, för det första måste man utreda sanningshalten, tycker jag, i det.
Ja, jo, men det är klart att, ja.
För jag menar, kan det ha varit så att han fick tår i ögonen och böjde fram handen och gnuggade sig på näsroten för att få bort det värsta av tår?
Ja, ja.
Eller var det så att han sänkte ner sitt stora 80-åriga huvud i handflatorna och grät. Ja, det är...
Men i sådana fall, som om man gjorde det, så kände man att det var äntligen någonting som fick honom.
Ja,
alltså så här, för hela hans liv har han gått runt som en, så här, som en gås. Allting som har runnit av honom.
Ja.
Han har liksom inte, liksom, ingenting har bitit på honom.
Nej.
Han är liksom stålmannen.
Ja. Men verkligen, han har varit så nu mötte han sitt kryptonit.
Ja,
och det var exakt det som Walt Disney ville att man skulle känna när man såg den scenen. Han såg ingenting annat än exakt det som var meningen att man skulle känna. Det vill säga att man ska känna de små svaga hjälper den här stora vackra kvinnan. Och de är så små, de här, de brukar jag ofta tänka på att den här Gus, han den här tjocka, så säger, åh, har du näran?
Ja.
Han kommer aldrig få ligga med Askungen.
Nej.
Men det är det han vill.
Mm. För det första för att han är en mus.
Ja. för att han är tjock.
För andra för att han liksom, he's way out of his league.
På alla sätt.
Ja. Men han kanske kan få ligga med någon av mössen.
Det får han, ja, det kanske han får. Ja.
Men Gus, vad heter hans polare då som är liksom det vad heter det?
Jag vet
first
inte.
Lover.
Eller eventuellt så är det faktiskt the first lover, den sexiga rottan som heter Gus.
Jag tror att det är den tjocka som heter Gus.
Ja, han som är Obelix.
Ja, exakt, ja. Precis. Men vem är Asterix? Vad heter Asterix då?
Jag vet inte.
Nej, dubbstut.
Fyll ju inte år.
Vi ska göra det.
Ja, men fy fan. Den är ju ja, men det är en fin scen.
Det finns en scen där som det som jag får upp i huvudet när jag läser den här texten av Alex Schulman. Det är den här när det står två möss på varsin sida av ett tyg och när kör in en nål genom tyget och sen så skickar den andra ut den och så duckar den andra exakt rätt ögonblick. Jag bara så här, varje jul så jag tänkt, vad händer om de glömmer ducka? Ja. Att de blir liksom då garoterad. Eller får du liksom ett nackskott av nål?
Ja, får den genom huvudet och dör ögonblickligen.
Ja. Ja. Det är en scen man skulle vilja se, som man kanske kommer att få se när hon blir fastsydd i liksom.
Men det är det vi ska ha AI till ju, eller?
Ja,
ja, alltså, verkligen. Så här, GPT, ja. Det är inte den, ja. Men så här, hej Open AI, ja. Gör om scenen i Askungen, men gör den till en splatterfilm istället. Och så kommer Askungen upp och så ser den här liksom klänningen helt nerblodad av musblod och avföring efter att möss har dött. Då liksom ofta så släpper de ju allting de har i kroppen.
Ja, alla djur. Ja. Inte bara
så att det är inte bara blod utan det är inte liksom, det är också liksom luktar av musträck. Ja. Och Askungen bara, åh, den är ju underbar. Och så till tonerna någon slags death metal
eller någon sån där sista färden dang 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 dang. Dang.
Eller
Och vad bra du gör den.
Tack snälla.
Men vad säger de om Jan Guillou att det är just det.
Men det säger
som
något,
får honom på knä liksom.
Men jag tänker att det är någonting som är att han skulle aldrig gråta så här åt krig eller barn som dör i konflikt eller något sånt där, för att han är alldeles för hårdhudad för det. Då säger han bara, det är så världen är. Han behöver något tecknat. Alltså han behöver någonting som är tillräckligt så här nära barndomen för att han ska kunna våga gråta på något sätt.
Men tror du på honom? Litar du på Jan Guillou? Att han är en fullständigt sanningshaltig man?
Nej, han är ju bindgalen ju för fan.
Ja.
Nej, inte. Men han är ju, jag skulle ju säga att Jan Guillou kanske bara två steg från Jan Myrdal på det sättet. Alltså, han är liksom där övertygad om sin egen förträfflighet på ett sätt som jag inte tycker är riktigt klädsamt. Det har han ju gemensamt med GV också för den delen. Ja, men de är män som är så här övertygade om att de har rätt hela tiden.
Men för honom är det nästan en livsenergi.
Ja, men de har ju liksom, de har väl aldrig liksom tagit ett steg, halvt steg tillbaka och sagt att ja, men där hade jag fel. Och det tycker jag är djupt osympatiskt drag hos människan. Men det innebär ju inte att jag inte kan låta bli fascineras av honom. Alltså det är fortfarande liksom en rätt intressant människa tycker jag.
Det tycker jag också.
Jag tror vi har varit inne på det här innan.
Alltså det är inte så konstigt att vi har varit inne på det innan, för att Jan Guillou är också vår föräldrageneration. Han är ju några år
född 44 va?
Ja, som min farsa är född 44. Och min farsa var ju med i samma politiska parti som Jan Guillou i en period på början på 70-talet, så att han har på något sätt så här alltid gått liksom två och ett halvt steg bakom Jan Guillou. Jan Guillou var hans Sigge Eklund på något sätt. Så här, vad Sigge Eklund är för mig var Jan Guillou för farsan.
Ja, just det.
Så han har ju följt med in i mitt liv. Jag kommer att vi satt och kollade på Rekordmagasinet när jag var liten. Och Jan Guillou hade såna jävla biceps. Farsan bara... Då tror jag att farsan liksom så här... det där, vad håller han på med? Du vet så här, vad har hänt med Jan Guillou?
Han tyckte det var töntigt? Eller?
Ja, liksom, det var omoget på något sätt. Så här. De var otrygg i sin manlighet, andades det. Men jag känner liksom att han kontrollerar narrativet genom att berätta att han gråter åt mössen. För då behöver han inte prata om sina verkliga mörker.
Ja, just det.
Att det är så jävla det är så väldigt genomtänkt och det gör han säkert inte, det är inte överlagt men och inte genomtänkt heller, men det är hans ryggmärg har hittat skickliga strategier för att slippa prata om det stora inre mörker som han egentligen bär på. För här framstår han ju som en saltstod som har ett litet uns klädsam mänsklighet i sig att falla i tårar när de minsta och svagaste bland oss hjälper en vacker kvinna liksom. Så jag varit lite så här illa berörd faktiskt av den passagen, samtidigt som den var enormt komisk.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Men det är ju, vad ska man säga?
För övergången sen till liksom huset i Norrskäddika där han har då ungefär 600 jakttroféer i ett rum. Liksom.
Ja, men gå in och kolla, nu vet jag inte om den är pluslåst eller så, DN-låst. Men gå in och kolla på bilderna i den, på nätet. Mm. På det. Alltså den här, det här rummet där han har alla sina jakttroféer, de här olika så här bockarna och antiloperna och det ligger en stor isbjörnsfäll på golvet. Ja,
isbjörnsfäll.
Helt
otroligt. Ja, det är fan, ja, men jag var, ja, men då har han, och det är också, jag gillar inte när jägare alltid har ett svar som ska, kan de inte bara tillstå jag älskar att döda stora djur, för då känner jag mig större och starkare än dem. Ja. Istället för att han sa att det var något lejon som ändå var en fara för allmänheten, så att han gjorde liksom, då hade de här liksom, också han blev lite kolonial, för då hade liksom ursprungsbefolkningen kommit och bett farbror Guillou, kan inte snälla du vite man skjuta det där hemska demonen till lejon som går runt och äter våra barn. Ja, nej, det vill jag helst inte. Gör det, okej då.
Ja.
Alltså det var så här Tintin i Kongo-nivå på
verkligen, den tiden.
Men sen så kan inte jag, vi har ju en gemensam bekant som är lika gammal som John Guillou, gick i samma klass som honom, som har berättat en del stories. Och de storiesarna gör ju också att allt som man hör eller ser av John Guillou liksom ska ses i det ljuset också.
Exakt, och de drar vi inte i det här på.
Nej, och nej. Vi nämner ingen med namn
heller. Nej, såklart. Nej, men vad var det jag tänkte på i samband med det? Men, jo, men det är väl någonting med det här som framkommer av intervjun också, att när han sitter på, om det är på NK eller någon annanstans och signerar böcker, och så kommer det fram folk som berättar så här, men vi gick i samma klass, eller vi bodde i samma korridor eller vad det nu kan vara, och så säger Jan Gio bara jaha, och så säger han ingenting. Alltså det, alltså där, antingen är han ju liksom långt bort på spektrat, eller också så är han ju liksom också helt störd. Alltså, förstår du vad jag menar?
Och det där framstår som i texten som en slags så här livsvisdom. Så här.
Ja.
Han är så cool så att han kan få folk sabba folks dag.
Ja, men jag tycker det är också en sån grej som jag tror jag personligen har väldigt svårt för. Folk som inte bjuder till.
Ja, men som inte,
alltså, och jag fattar ju liksom att man, om man är liksom av någon anledning då liksom, alltså psykologiskt eller medicin saknar liksom förmåga till empati, så fattar jag liksom att det är liksom, det är inte så lätt då kanske. Men jag tror inte riktigt att det är så i det här fallet.
Nej.
Det var min känsla.
Nej. Nej. Nej, det att han inte förstår att ett leende och ett bekräftande affirmativ liksom svar kan lyfta en människa. Så han sänkt en hel kö med män i sin egen ålder som vill säga att, tänk att du och jag gick sida vid sida på en FNL-demonstration 1971. Det minns jag inte.
Nej.
Nästa.
Ja.
Och då ska den här personen förstå, just det, så är det. Här står jag i en lång kö och stör herr Gio, och han är ju mycket, han är uppe där. Han är ju uppe liksom på marmorberg. Och här står jag. Vad fan, vad fick jag ens hit?
Ja,
tittar sig någon, på vägen dit tittar sig en skyltfönster. Snygg är jag. På vägen hem, ful jag. Så går han hem och spör sin fru.
Ja. Det där är motsvarigheten till en fjärils vingslag i Amazonas.
Ja, någon slags
kaosteori. Liksom. John Guillou som rubbar olika cirklar och som skapar ett ökat våld i samhället.
Sen så snurrar det igång. Så
psykisk ohälsa.
Ja, men det är också så här, telefonväxeln i Ring P1 går sönder, för att det är plötsligt jättemånga män i den här åldern som har ganska tydliga uppfattningar om storvildsjakt. Som bara,
men också så här,
jag har legat hela natten och tänkt på det här med storvildsjakt.
Samtalen till självmordslinjen ökar, liksom, ökar dramatiskt.
Ja. Jourhavande präst.
Många bokar flyger till kliniken i Schweiz direkt. Ja. Efter att ha liksom fått en bok signerad Gio på NK.
Ja, Gio dödsängen.
Ja, verkligen. Han liksom bara... Vet du vad Gio är? Han är en dementor. Han suger liksom livsgnistan ur människor. Ja, det var, inte den här vägen jag tänkte att det här skulle gå.
Vad tänkte du då?
Nej, jag bara tänkte att det var kul med Askungen, att han var mänsklig, men det visade sig att han var gravt omänsklig.
Ja, men varför vi gillar Gio.
Ja, det gör vi.
Som sagt, det texten var helt ointressant, men den var ändå magnetisk.
Ja,
varför
det är
Gio.
Så var det.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men nu ska vi prata om Danmark.
Ja.
Du vet ju att drottning Margrethe har avgått.
Jag tror att det finns strategi bakom det.
Att hon inte ska vara helt dement och dör. Nej. Och sen så att det blir helt oförberett.
Danmark behövde något positivt. Hon känner att det har ju varit en PR succé med kung Fredrik den tiondes tillträde och när han kysste sin drottning på den här lilla, ganska oansenliga balkongen. Det ser inte mycket ut, danska liksom, lullullet är ju inte mycket att hänga i julgran.
Du tycker inte det är liksom lite pampigt med de här björnfittorna och allt
det? Jo, det tycker jag. Björnfittorna är det, men själva liksom fastigheterna känns mer såhär, vad är det kongens slott eller är det liksom en fakultet på KTH?
Vad fan, Amalienborg är väl superpampigt. Det ligger mitt inne i stan.
Ja, men de bilder jag såg såg ut som att de stod utanför liksom något bibliotek i Kungsbacka.
Kanske ritat av Gert Wingård.
Ja, för sig, det hade ju varit något. Nej, men det blev en PR-succé.
Roligt att roasta liksom så här, danska kungahusets prakt.
Vad roligt att roasta. Ikväll så roastar vi danska kungahusets prakt.
Ja, det roastar inte danska kungahuset som person, utan det är liksom så här, deras fastighetsbestånd. Det är så här, deras fastighetsbestånd inklusive fordon och vagnar. Oslippat pratar om danska slott.
Danmarks fastighetsverks vad fan är det som gnisslar? Det är kongens vagn som rullar där. De har inte smort naven. Nej men det var ju superfint och man känner så här, gud, kung nu, och jag menar, han Johan T. Lindvall var med i SVT Morgon och pratade om, men nu längtar jag bara efter att Victoria får göra det här, och gud vilken, vad härligt det var sen. Så att Danmark blev plötsligt ljust igen, men Danmark har ju under, ända sedan Rasmus Paludan var här och brände koraner och liksom lät sin skit regna över på Sverige, så har ju Sverige hämnats på Danmark genom den här serien Sveriges historia. Så har du sett den? Historisk exposé, delvis, många
men,
sätt.
Delvis, ja. Men jag vet ju också att det har varit snack om att det har varit så himla lik historien om Danmark.
Jag vet, det är det folk ofta vill nämna, och det är verkligen sant. Men det är inte så konstigt, det är förmodligen nästan ett format ska jag tippa på. Alltså, det tycker inte jag gör något.
Nej, men sen är det väl också, jag vet, ibland kan ju faktiskt vara så att man, om det är så att, jag menar, Skandinavien, Sydskandinavien befolkades ungefär samtidigt. Det är klart att liksom, alltså, eftersom Jylland fortfarande var en, liksom, en halvö, så kom folk dit tidigare. Men just öarna och Sydsverige, liksom, det kom då kanoter med några tanter och gubbar från Tyskland som liksom säsongade där och jagade säl.
Ja, exakt. Det var de svenska eller danska då?
Ja.
Men ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning lever ju på land, eller kanske hälften av Sveriges befolkning nästan lever på land, som var danskt fram till 1658 liksom. Så att Danmarks och Sveriges historia går hand i hand.
Verkligen.
Det är så att Tycho Brahe, var han svensk eller dansk? Han var dansk. Han var inte svensk. Nej. Även om han levde på Ven. Men jag tycker man har kastat skit på Danmark, eller Danmark har varit liksom, om man ska säga nordiska gudasagan, så har de en skurk, det är Loke. I historien om Sverige så finns det en skurk och det är dansken.
Just det.
I alla fall i vissa avsnitt, 1300-talsavsnittet, så finns det en lång utdragen sekvens om hur Valdemar Atterdag, alltså hans danskens härningar på, och då är det verkligen så här krigiska fullständigt psykopatiska danskar mot jävligt idylliska, gulliga gotlänningar och bara massakrerar barnfamiljer. Det var kan jag säga, här kommer dansken. Liksom. Det är den. Och sen samma sak med det avsnitt som handlar om Gustav Vasa, då är det ju upp till Stockholms blodbad.
Christian Tyrann,
eller Christian Välgöraren som dansken gärna väljer att kalla honom.
Och sanningen kanske ligger någonstans däremellan.
Ja, kanske. Men då, så man känns som man, och sen så i det senaste avsnittet så är det, gör man ett stort nummer av Karl X:s vandring över Stora Bält och hur han lyckas vinna liksom Blekinge, Gotland, Skåne, Halland, Bohuslän, delar av Baltikum, och Danmark förlorar 2/3 av sitt, och det är så här, det är nästan som att någon redigerar att lägga in en lite så här,
där, så här. Eller så här.
Exakt. Det får också genom det. Så det är så här, här stänger vi det här kapitlet. Nu slutar vi på en uppnot så här. Så danskarna är bara såhär, vad fan? Ja. Så det tänkte jag på i morse. Vi garvar mycket mer åt folk som imiterar danskar idag än på 70-talet, så var det ju norrmän som var dumma i huvudet. Nu är det danskar som är dumma i huvudet.
Men det, liksom, norrmän har ju aldrig varit ett hot mot svenskarna, men danskarna och svenskarna har ju det här liksom, den här alltså så här 500-700 år långa kampen mot varandra. Ja. Och så det är ju också det, de två tydligaste samhällsutvecklingarna de senaste 20 åren, 30 åren kanske. Att alltså danskarna liksom har alltid tyckt att liksom, Sverige har varit ett förbudssamhälle med systembolag och massa andra så här grejer, och svenskarna har tyckt att så här, danskarna är typ rasistiska grisbönder. Men de är ändå liksom ganska frispråkiga. Danskarna kallas för så här, typ Nordens araber, för att de är så jävla giriga liksom, handelsmän och så. Nej, men alltså, det har spänts ut mellan Danmark och Sverige på ett annat sätt än. Och Norge har varit den gulliga lillebrorsan, och finnarna är liksom, det är ju en annan så här kolonial historia mellan Sverige och Finland. Men Danmark och Sverige har ju inte haft den koloniala historien på samma sätt. De har ju varit de två liksom största liksom stormakterna i Norden. Sådär, som har, och Norge och Finland har alltid fått spela liksom andra, tredje fiolen. Liksom.
Men kan det vara lite så här, nu är Sverige helt, nu är vi inte längre alliansfria. Nu så säger försvarsministern, nej, det var inte försvarsministern, vad heter han, Polokrags jazzministern, han
Billström.
Nej, inte Billström, han som sa så här, jag säger det med ämbetets kraft, det kan bli krig i Sverige. Han ser ut som liksom,
ja, jag vet vad du menar, men han är typ så här
civilminister. Ja, men nu är vi liksom mer offensiva på, när jag var liten så var Sverige snällt, och då var det mer så att vi var liksom också töntarna på skolgården, och då mobbade vi de större töntarna, det vill säga norrmännen. Men nu är vi stora och starka och konfrontativa och lite vassare, då väljer vi dansken. Och jag tror att vi räknar med att vi har finnen i ryggen, för plötsligt så har vi bara ställt oss bredvid finnen och sagt, vi hör ihop mot de här jävla liksom kontinentala, de som inte vet vad snö är för någonting, halvtyskarna liksom, här, nu jävlar, vi bröstar på något sätt. Men
Danmark har väl alltid varit den som har liksom petat mest på den svenska självgodheten på något sätt. Just det där med att vi har liksom inte bara ansett oss vara liksom Nordens centrum, utan också på något sätt världens centrum.
Men de har ju gjort oss till Nordens centrum genom att hålla på så här år ut år in efter 1658. För att vi har ju skitit i dem. Så här, vi är bara, ja, vi vet att ni håller på och häcklar oss, men vi har ett projekt här, norrmännen, som vi gjorde på mig. Häng med på den. De bara, nej, vad är roligt med det? Det fattar inte de.
Men sen är det liksom lite olika dynamiker också, för när man är i Öresundsregionen så, är det, så känns det som att, menar, Danmark är sig liksom selvnok ganska mycket. Alltså det är Köpenhamn, det är liksom storstads. Och sen så vill skåningarna på något sätt tillhöra, liksom bygger en bro, och danskarna vill vara med på det såklart också. Men det är liksom lite styvmoderligt hela tiden. Alltså, okej, men nu får vi komma här, men då får ni jobba i våra typ butiker på Ströget.
Så, danskarna.
Men, eller svenskarna. Alltså, men ni kan liksom inte få något inflytande.
Ja, men danskarna har den attityden på svenskar.
Exakt, så att det finns något lite sådär. Jag upplever ändå att det danskar och svenskar är självgoda på väldigt olika sätt. Alltså svenskar, vi tycker att vi liksom, har liksom ett moraliskt övertag genom vårt så här, någon slags världssamvete. Liksom, det är liksom ett arv från Palme och liksom bistånd och solidaritet och alla de där grejerna. Men danskarna tycker ju att vi är liksom töntar som håller på med så här, måste gå till en speciell affär för att köpa öl. Och
FN har aldrig haft en dansk generalsekreterare.
Så är det. Men en norsk?
Nej, har de.
Trygve Lie.
Trygve Lie och dessutom, ja, Norge är ju bra på statsmän.
Ja, tror jag i alla fall.
Danmark är dåliga på statsmän.
Ja, de har ju haft då en NATO generalsekreterare.
De har det.
Fograsson, va?
Men, du har bra koll.
Ja, hyfsad koll. Hyfsad
men han hade säkert slipat av det danskaste.
Ja, men det kanske där tänker jag ett NATO, där det kan vara funka med en dansk faktiskt. Men förlåt,
jag måste bara få komma i mål, för jag känner så här att när det har pågått då ett smutskastningskampanj mot Danmark ett halvår i Sverige, så svarar då drottningen, jag får abdikera och släppa fram Fredrik den tionde. Och vi har ungefär en vecka lång kärleksaffär med Danmark. Och sen kommer premiären på, som har premiär idag, Stockholm Bloodbath. Där Klaus Bang begår landsförräderi genom att liksom skildra Kristian den andre som... Alltså, jag vet inte vad man kan likna honom vid. Nej. Voldemort funkar inte.
Alltså, om du slår ihop Voldemort, Sauron och Hitler. men det är ju roligt så här.
Some fucking Swedish peasants.
Men det är någonting med Stockholm Bloodbath, att det är liksom så här based on a true story. Alltså det är som alltså att Tarantino skulle göra liksom med Stockholms blodbad.
Ja,
alltså är det Mikael Hofström som gör det?
Ja, det är Mikael Hofström.
Men det känns ju så här.
Vet du vilket land manusfattaren kommer ifrån?
Tjeckien.
Norge.
Okej.
Okay. Det är Sverige, Norge mot Danmark.
Ja, okay. Men det är
Erlend Loe som har skrivit manus.
Jag skämtar inte.
Erlend Loe? Jag måste kolla så att jag inte sitter och säger. Men visst fan är det Erlend Loe som har skrivit manus till?
Det kom från ett oväntat.
Ja, men film är en intressant konstart. Jag är inne på IMDb minst den. Jo, visst för fan är Erlend Loe. Erlend Loe och Nora Landsröd. Som jag tror är norsk också. Så ligger det till.
Spännande. Men kommer du se den?
Jag kommer absolut se den. Jag funderar nästan på serien idag.
Wow.
Jag längtar.
Du längtar efter en riktig så här historisk splatter.
Ja, men alltså, jag tycker det är kul att de gör det. Mm. Att de inte så här, hur ska vi göra nu? Nu ska vi skildra det här. Mm. Har du sett den där filmen Napoleon? Mm. Hur gjorde de då? Alltså, det finns, jag tycker om historisk film med ett grepp. Sen kan det gå
men
bli
du
dåligt.
Tänker mer så här, de bangar inte. För det här ska vara liksom en Hollywoodfilm fast producerad i Skandinavien.
Ja.
Typ.
Ja.
Ja. Ja, men varför inte? Det är väl bättre det än att göra något slags skenbart historiskt som försöker skildra något slags psykologiskt djup och sen så blir det bara halvkass. Liksom. Ja. Då är det bättre att göra något helt annat.
Jag tänker också att vi har ju en överenskommelse om hur det såg ut på 1500-talet. Det finns en filmisk klisché. Så här var det på 1500-talet. Lite halvljusat, folk talar lite långsamt, det är skitigt. Skit i den klischén. Vi kör den här klischén istället. Jag tror inte för 5 år att det gick till på det sättet. Jag har förstått att en historieintresserad gör sig besvär. Men vad fan. Jag såg Napoleon som jag tror var väldigt noga med att vara liksom korrekt. Så jävla tråkig. Superfilm. Alltså jag bara tänkte så här, hur kan man göra en film om någon som förlorar sitt sista slag? Det går ju inte. Låt dem vinna Waterloo då. Gör en kontrafaktisk Napoleon-berättelse. Här är väl mycket fetare.
Ja.
Vi vet ju att han förlorade och dog på Sankt Helena. Då kan vi lägga det bakom oss. Ja.
Har du läst Dr. Proctor och Tidsbadkaret?
Nej.
Nej. Det är en norsk barnbokserie om Dr. Proctor och två små barn som åker i tiden.
Mm.
De träffar Napoleon bland annat. Det är verkligen superkontrafaktiskt. Men jag skulle vilja återvända till Danmark.
Mm.
För att inte nog med att då dronning Margrethe abdikerade. Hon då, kung Fredrik den tionde, han skulle också han skulle berätta sitt nya valspråk.
Mm.
Håll i det nu.
Mm, nu lyssnar jag.
Det här är valspråket. Kung Fredrik den tionde höll ett kort tal som slutade med hans valspråk. Förbunden, förpliktigad för konungariket Danmark.
Mm.
Har du hört ett sämre valspråk någon gång?
Jag måste processa det.
Förbunden, komma, förpliktigad för konungariket Danmark. Mm.
Han är alltså... Han
det, vad han säger med det här valspråket är så här... Ja, jag får väl göra det här då.
Ja, men det är lite
om ingen annan. Ja, då får jag får väl kavla upp ärmarna och gräva den här gropen,
ja,
då.
Liksom, men det är lite som slutet på Brigg & Bluebird of Hull när man har surrat honom till Rouge.
Ja, verkligen. Det är verkligen liksom så här ett valspråk som är en stor jävla suck. Ja. Det, alltså, ja. Det var liksom, så, alltså, fanns det ingen som kunde hjälpa honom?
Det har han fått.
Ja, men jag menar, alltså, om man har fått hjälp.
Ja, men dåligt idéarbete. Det har varit så mycket upp på bordet. De har haft så jävla mycket upp på bordet. Så
har det varit post-it-lappar?
Always look at the bright side of life. Lyssna, always look at the bright side of life. Den är fan god, den är fan god. Så vet, så de har bara ta in.
Vad säger ni om den här då? Håll käft, nu ska vi ha det gott, Dick. Den, Fredrik, jag måste säga att den är mycket positiv, men den är måske lite för sin slangeaktig.
De har varit ett hundratal copywriters, PR-konsulter, filmmanusförfattare, gamla dogma, liksom filmarbetare inne i ett antal arbetsbord som de jobbat och Fredrik har liksom så här, fan det här är kul, det här är kul. Ja. Det är mitt val, så här, det här är soft, det är soft. Och han har legat och fnissat på kvällen och många har legat och fnissat på kvällen och sen så har det uppstått någon form av splittring i gruppen. Och där i den här sprickan så börjar en kompromiss växa fram.
Just det.
Och dagarna blir gråare och kortare och tråkigare.
Men det känns verkligen som att det inte är den där coola så här, kreativa gruppen utan det är som typ danska Riksförsäkringsverket som har skrivit den.
Ja, det var det.
Eller så här, den danska domänverket som har skickat sin allra mest så här, grånande liksom, eminens. Som så här, du ska formulera någonting som, det får inte sticka ut åt något håll. Det ska inte vara liksom språkligt spänstigt heller. Utan det ska vara så här, det ska vara så här, ett fucking komma också. Det är det nästan som stör mig mest.
Förbunden komma.
Förpliktigad för konungariket Danmark. Ja. Vad fan är det ens?
Ja, men det var, han sa väl det när han kom in där så här, att jag ser mitt uppdrag på vad så här, riks.
Eller är det också så här förpliktigad så där, det att han liksom
så här ser jag på mitt liv.
Ja,
på Riksförsäkringsverket. Jag är förbunden förpliktigad till riks. Och då, du vet, syret är slut för länge sedan.
Så här, men är det här bra då?
Ja.
Ja, för fan. Ja, det är bra. Men jag måste hämta nu.
Ja, det är så. Någon ligger med pannan. Det där är så här, han gömde sitt ansikte i händerna av vrede. Det är den jäveln som ifrågasätter det här. För vi har haft ett antal. Liksom, vi har citerat Ibsen. Det har varit Kierkegaard. Sören och Ole Lund har varit uppe. Du vet, så här, nu, käften.
Sa aldrig Simon Spies något ball?
Jo, han sa så här. Det ska vara ånger.
Så ska det vara dama, ikke?
Du ska vara dame och du ska inte ha någon hör på köne. Det är Olav Rell. Ett rakat kön, det är onormalt när könet ska vara naturligt kalt. Ja. Som Olav Rell skaldade en gång i en visbattle mot Henrik Blomqvist. Den har varit uppe.
Ja, den är fantastisk. Ja. Men jag tänkte vi skulle runda av det här avsnittet med inte ett battle, men ett kort quiz.
Oh. Ja. Och, fan vad länge sedan då man fick göra ett redigt jävla quiz.
Och då är det
mot quizkingen Fredrik Fritte.
Ja, men det jag kommer att hålla quizet för dig.
Och vem tävlar emot?
Du tävlar mot dig själv och omvärlden och alla våra lyssnare. Och temat är såklart valspråk.
Ska jag ropa mitt namn innan jag svarar? Varför?
Jag kommer att göra det här lite halvlätt.
Du kommer säga att valspråk ska säga kungen.
Ja. Men det kommer vara den Bernadotteska ätten.
Oh.
Ja. Då börjar vi så här. Den här är ju relativt, den här sätter du nog. Brödrafolkens väl.
Det är Oscar den andra.
Ja, bra. Och sen efter 1905, vad heter
Sveriges
det?
Väl.
Bra. Nästa då. Den här är då folkets kärlek, min belöning.
Ja, Gustav den femte. Skämtat av mycket skämtat av Hasse och Tage.
Nej, men det är inte den. Faktiskt.
Fuck me in the asshole.
Ja. Det är faktiskt Karl XIV Johan.
Nej, det är det. Ja. Jag tänkte att det var någon så här, det är nystartskung.
Ja.
För Gustav V är en nystart på att kungen inte har någon makt alls.
Ja, just det.
Och Karl XIV Johan är en nystart. Ja. Fan också.
Ja. Nej, men det är bra. Ja.
Det är ett bra valspråk. Mm. Det är ett riktigt bra valspråk.
Folkets kärlek, min belöning.
Ja, särskilt som man kommer som fransos. Ja.
Det är svinbra copy.
Ja, det är så jävla bra copy.
Ja. Det var så bara en snubbe så här, som, vad tror du om det här då? Jean-Baptiste. Folkets kärlek, min belöning. Det är bra, jag gillar dig. Jag gillar dig. Och den här snubben bara med backslick och, så här, och dunväst går ner så här, tar på sig sina hunterstövlar, går ner i sin Range Rover och kör ut till sin villa i Nacka 1814.
Gör en whisky sour, tittar ut.
Tittar ut över så här, över
Baggens fjärden.
Ja, precis. Och bara tänker, fan, det här var en bra dag. Vintersolen står lågt.
Ja, vintersolen står lågt. Pesten är långt borta.
Nästa valspråk. Mm. Plikten framförallt.
Men det är Gustav VI Adolf.
Mycket bra. Mm. Fan, du är on fire. Och ja. Så avslutar vi lite svårare då. För Sverige i tiden.
Nej. Nej. Karl XVI Gustav. Fan vad roligt.
Rätt.
Jag älskar det.
Rätt. Men du var...
Men jag visste att det var Karl XIV Johan.
Men det var fan... Jag är ändå imponerad.
Jag blandade och lät ihop Karl XIV Johan och Gustav V. Mm. Av någon anledning.
Men... Man gör det.
Ja, man gör det. Karl XIV Johan var tydligen en jävligt hård förkung.
Det var han alltså?
Ja, han var ju så enligt vad jag har förstått ganska mycket av en envåldshärskare.
Okej.
Okay. Och han ryttlade upp finanserna. Han styrde upp Sveriges finanser.
Mycket bra, mycket bra.
Och jag har tror att Oscar II, alltså som var son till Oscar I, va? Nej, han var bror till Karl XV.
Ja, det var
ja, son till Oscar I. Mm. Han såg sig som en envåldshärskare. Han var lite så här Napoleon-komplex. Det finns ju, han var ju den sista som hade så här hermelin mantel och en klassisk generisk kungakrona.
Pratar du om Karl XV nu?
Nej, Oscar II.
Oscar II.
Oscar II var liksom lite så här smått galen på det sättet. Men i en tid när liksom socialdemokratin växer och arbetarrörelsen så bara han gick tillbaka 200 år i tiden i estetik. Liksom. Det. Så här, typ till sagorna. Hur en sagokung.
Exakt. Och sen kom Gustav V och bara och förändrade allt.
Ja, han var ju modern. Men han hade ju några dödsryckningar med sitt borgårdstal. När liksom...
Ja, det var ju rent politiskt men modemässigt.
Modemässigt förändrade allt. Jajamän.
Det var stil över gubben.
Ja, det var som fan.
Herregud. Alltså, den långa slanka figuren va?
Ja.
Klär ju den tidens kostymer.
Har du sett den här som handlar om Haijby-affären? Den scenen. Ja. Fan vad kåt han är.
Ja, verkligen.
Gustav V, han är sexgalen.
Gillar man ju.
Ja, men han lägger inte två fingrar emellan om man säger.
En frustrande sensualitet präglar hela
tiden. Jag skulle säga att det inte är sensualitet. Det är full frontal right on.
Ja.
Klart grabben ska ha stock. Han är, liksom är den.
Han är inte ung och kåt, han är medelålders och kåt.
Ja, men han har ett jävla libido.
Ja, verkligen. Där ligger man i lära.
Du, det gör man. Han var ändå 80-årsåldern när det utspelar sig.
Ja, helt sjukt.
Men han hade inte sånt livspussel som du och jag har.
Nej, det hade han faktiskt inte. Han hade chaufför och han hade det rätt nice på ett sätt som vi aldrig kommer att få uppleva.
Undra om vi hade slagit honom i tennis. Förmodligen hade vi det.
Antagligen ja.
Hans underhandsserv.
Ja, precis. Vad fan är det?
Han spelar kostym. Ja.
Men du, vi ska runda av och tacka för idag.
Skulle ha gjort för länge sedan.
Anders Barring, det har varit ett nöje att podda med dig som vanligt. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.